och varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som alltid i samarbete med mina kära vänner på Furry Family. Och så har vi nya vänner med oss från Ullmax. Jag berättar mer om dem senare i avsnittet. Och dessutom, den här säsongen så är jag superglad för Petlis medverkan. Och Petli, det är ju en app som du kan se som din personliga hundtränare i mobilen. Den är superbra. Idag har jag bjudit in Elin Lundberg till podden. Elin, varmt välkommen hit!
Tackar, tackar!
Elin, du är ju legitimerad psykoterapeut, författare, du har en terapihund som hjälper till i din verksamhet och du utbildar kollegor i hundassisterad psykoterapi och du är hundinstruktör och snart hundpsykolog. Och ja, berätta mer, hur skulle du vilja presentera dig själv?
Jag brukar nog ändå främst berätta att jag har jobbat med människor sedan 1998. Jag är så i botten och sen älskar jag att lära mig nya saker, så att jag har i många, många år förkavrat mig inom människor och hur man kan hjälpa människor att må bättre med sig själva och tillsammans. Och sen ett par år då liksom flytta fokus över till hund och lite grann till katt och också hur kan jag få ihop de här två världarna med vår relation till djur. Hur kan jag ha hjälp av det i terapirummet? Och det behöver inte vara med hjälp av mina... Nu har jag två terapihundar faktiskt, utbildade. Men ibland kan det vara att de är med och hjälper till. Men ganska ofta handlar det också om att våga prata om djur. Och våga ta vägledning av allt det vi kan lära oss av djur i terapirummet. Så att jag är väl en människomänniska som älskar djur.
Så om man säger ditt huvudfokus är att hjälpa människor, men har också då med det hittat eller i ditt intresse för hundar hittat mer intresse kring den kunskapen också, tänker jag.
Ja, alltså eftersom jag är ganska ny som hundinstruktör och det här, så har jag vet inte hur andra som är nya gör, men jag har inte lyckats försörja. Jag skulle aldrig kunna försörja mig med det. Utan det gör jag. Jag gör det i min vanliga firma, men det är liksom lite mer då och då, hundkurser då och då. Så att jag har ju mitt dagliga jobb är ju att hjälpa människor.
Just det.
Och att utbilda kollegor och föreläsa och skriva böcker.
Ja.
Och så, men så tar jag hjälp av hundar.
Ja, och det är en fantastiskt fin kombo, tänker jag. Och det är så kul att äntligen ha med dig i podden, för jag har följt dig länge i sociala medier. Jag tror att jag en gång också, att vi hade lite dialog om att du skulle vara med, men den gången blev det aldrig av. Och nu den här säsongen så tänker jag att det passar egentligen bättre än någonsin, för att mitt övergripande tema för den här säsongen, det är hur vi kan skapa bästa tänkbara hundliv. Och då tänker jag liksom både för hundarnas del, men också för oss som hundägare. Och då är ju din kunskap en fantastiskt bra input till det här. Spontant så tänker jag att det inte alltid är så lätt att få till ett ultimat hundliv. Och det är många hundägare som jag pratar med som går omkring och kanske har konstant dåligt samvete för att de tycker att de räcker inte till för att ge sina hundar bästa tänkbara liv. Och vi har ju liksom andra saker att ta hänsyn till i livet också än hunden. Som, ja, men det kan vara jobb och andra familjemedlemmar och sina egna behov och en massa annat. Och jag vet inte, har du några spontana tankar kring det?
Nej, men det ena är ju det här med dåligt samvete. Det har man, dels har jag erfarenhet av eget dåligt samvete, men också många jag träffar på kurser och mina patienter. Plus att man ser i forskning att det är väldigt, väldigt vanligt att människor skäms över sina hundar och över sig själva. Om man skäms över hunden, så skäms man i nästa sekund över sig själv.
Tänker att man är ansvarig för...
Ja, och jag har gjort något fel och andra kommer tycka att jag är dålig. Så att det och det här pratar vi ju inte så mycket om, men det finns otroligt mycket jobbiga känslor kopplat till hundlivet. Något som jag skulle vilja lyfta fram är något man kallar för bandet mellan människa och djur. Och i hundvärlden, i alla fall förr, så pratar man mycket om att man inte får jämföra människor och djur. Det skulle jag säga, bara glöm det.
Ja.
Utan genom att jämföra oss och se likheterna, vi är ju däggdjur, både, om vi tar hund som exempel, då, så är vi är ett däggdjur och hunden är ett däggdjur, och väldigt mycket är likadant. Egentligen kan man säga att det största skillnaden är framdelen i hjärnan där tankemaskineriet sitter. Där finns det ganska stora skillnader. Men i övrigt när det gäller känsloliv, moral, beteenden och så är vi väldigt lika. Och om vi håller på och pratar om att man får inte jämföra sig, så i förlängningen av det så kan det ju också ge oss utrymme att inte vara snälla mot djur. Så att den enda faran som jag ser, för det finns en nackdel med att jämföra människor och djur, och det är lite svårare kanske. Någon skulle kunna bli kränkt och ledsen över om man jämför dem med en hund. Vilket inte jag kanske förstår, för jag tycker hundar är så fina, men det får man ju vara försiktig med. Så man inte liksom råkar vara taskig fast man vill väl. Och den andra nackdelen är att man kan då glömma att hunden också har hundliga behov. Som inte vi kanske har. Jag har inga behov av att äta bajs eller lukta på kissfläckar eller jaga ekorrar till exempel. Och då, där måste man ju förstå att det finns olika behov. Så att hunden är hund på det sättet och jag är en människa. Men grunden är väldigt lik. Och om vi då kan ha det tänket i familjelivet då, eller hundlivet, så är det ju verkligen en familjemedlem som vi tar hem. Det är inte bara en hund, utan nu för tiden har nästan alla i västvärlden i alla fall, jag tror att siffran är ungefär 90%, betraktar hunden som en familjemedlem. Allt vad det innebär av kärlek, skam, irritation, trötthet, konflikter. Så att det är ett stort åtagande med både otroligt roligt och lika jobbigt ibland.
Ja, jag kommer att tänka på en sak till faktiskt som skulle kunna vara en risk med att, vad ska man säga, förmänskliga hunden. Och det är ju att om vi antar att hunden förstår mer än den faktiskt förstår, då skulle vi också kunna kanske hålla den ansvarig för saker som den inte kan liksom vara ansvarig för. Och att vi då kan kanske rättfärdiga att vi straffar den till exempel. Men jag håller verkligen, verkligen med om att vi gör ju mycket, det finns mycket större risker med, tänker jag, om vi objektifierar hunden jämfört med om vi förmänskligar hunden.
Ja, men jag vill inte förmänskliga den heller, för då blir ju vi herre på täppan.
Liksom, ja, just det.
Som vi. Utan jag tänker mer att man skulle lika gärna kunna tänka, vi är som dem.
Ja.
Vi alla är däggdjur, så att de stora organen i kroppen, nervsystem, hjärna är ofta däggdjurs gemensamt. Så att jag tänker nog inte, jag gillar inte ordet för mänskliga heller.
Nej, det har du rätt i. Det är ju inte jag heller längre.
Jag
tar tillbaka den.
Nej, men det är så man säger, men det är inte så jag tänker, utan mera det här gemensamma. Och att man måste då kunna hålla fler tankar i huvudet, att vi har gemensamma drag och vi har olikheter. Så. Och jag tror att det här riskerar vi att göra också med barn. Att det är inte alltid så lätt när man har barn att förstå att de kan tänka på ett annorlunda sätt än vad vi tänker som vuxna. Till exempel har barn en period när de har svårt att hålla isär att man kan vilja en sak men det ändå blir fel. Så att om ett barn har sönder en blomvas till exempel och är typ 3 år, och så säger man, nej men va, hade du sönder, och kanske man blir lite arg och säger, va, hade du sönder vasen? Nej, det var inte jag, säger de då. För eftersom de inte ville ha sönder den kan det inte ha varit dem. Och det är ett annat sätt att tänka än det vuxna tänkandet, och då är det ju många vuxna som inte förstår det och blir arga och säger att barnet ljuger liksom. Men barnet har ett annat tankesätt innan hjärnan och mognaden liksom har kommit på plats. Det är något som både hundar och barn råkar ut för, att vuxna inte tänker så snällt om dem alla gånger.
Ja. Jag tänker, om man står och funderar på att skaffa hund eller ta in en hund i familjen, i sitt liv, vad tycker du är viktigt att man liksom funderar igenom innan?
Ja, alltså, en sak är ju tid, men sen kan jag tycka att man också måste verkligen fundera över vad lever jag för liv? Så att jag skaffar mig en hund som passar i det livet jag vill leva. Och inte att jag tittar på en bild och tänker den ser söt ut. Eller jag vill ha en liten eller jag vill ha en stor eller något så. Alltså att utseendemässiga kriterier. För att det är väldigt skillnad. På hundar är ju lite speciellt så att där har vi avlat specifikt på egenskaper. Även om alla är unika så kommer de ändå med en med någon form av, vad ska man säga, funktionsbeskrivning. Att jag, vissa hundar gillar det här eller behöver det här. Och då kan det vara svårt att få en specifik hund att matcha ens, den tid och den ork och den kunskap man har i en familj. Så att läsa på och verkligen fundera, vad kan jag erbjuda för slags liv och vad är det för hund som passar då? Och sen skulle jag nog också vilja varna lite för, eller att man ska vara försiktig med vad hunden kommer ifrån. För hundar, precis som människor, och det har man också förstått kanske mer på senare år, det här är väl ditt expertisområde, att hundar också kan vara traumatiserade och ha jobbiga saker med sig i bagaget. Så att det hundlivet man drömde om, som kanske skulle vara mysiga promenader och gos och så vidare, så kanske man får en hund som är rädd för att gosa och är rädd för väldigt mycket när man är på promenad. Så blir det inte på det sättet som man hade hoppats på. Så där skulle jag också, om man är oerfaren, fundera. Och det handlar inte bara om att köpa en valp, utan att köpa en valp av en uppfödare som har tagit väl hand om dem.
Mm.
För att de människor är ju barndomen viktig, men människors barndom är ju ändå lite mer utdragen än en hunds barndom.
Just det.
Så att man har lite fler år att rätta till och reparera på. Men valpar är små så himla kort tid. Så på ganska kort tid så kan de få väldigt jobbiga erfarenheter som sen kan påverka dem hela livet.
Mm.
Så vem passar in i vår familj och har den något med i bagaget som kan stöka till det?
Där tänker jag på, jag gissar att det är någon slags psykologiskt fenomen som du kanske kan upplysa mig om, att vi har en tendens att se det vi vill se. Att om vi är lite förälskade i någon viss typ av hund eller sådär, så spelar det nästan ingen roll hur mycket vi skaffar oss kunskap och läser rasbeskrivningar, så tycker vi att göra det där med mycket integritet eller mycket vakt eller stort aktivitetsbehov, att vi kan liksom tendera att förringa den typen av fakta för att det mappar inte riktigt in i det jag vill se. Jag behöver inte gå längre än till mig själv som råkade bli med beagle och tänkte att just den här beagle har nog inte så mycket jakt i sig. Eftersom hans föräldrar var försöksdjur och försöksdjur flera generationer tillbaka, men insåg efter den att jo, han har jättemycket jakt i sig.
Jo, men det kallas, jag ska se om jag kommer ihåg, det kallas, om man har en längtan efter en beagle då, till exempel. Och jag skulle så gärna vilja ha en sån. Och så kommer någon med information som tyder på att det inte skulle matcha. Då blir det någonting som kallas för kognitiv dissonans i huvudet på oss. Det vill säga, det stämmer inte. Det går inte att få ihop de här bilderna. Och då har många människor då en tendens att liksom minska ner det där som man inte gillar. Och öka upp det man gillar och tänka väldigt positivt då. Fast det blir kanske inte alltid så positivt. Så att det, nu känns det plötsligt rätt.
Mm.
Det är inte längre jobbigt, utan det känns lättare när jag tänker att just den här bigen kommer nog inte bli så. Eller just den här hunden kommer nog inte behöva gå så långa promenader. Mm. Så det är ett fenomen, vi har en tendens att bli lite godtrogna. Och det är samtidigt positivt att vi är hoppfulla och vill att det ska bli bra. Mm. Och många, många situationer kan man ju lösa också. Man kan träna och man kan lära sig och man kan göra olika saker. Och man kan, även om det skulle bli alldeles tokigt, hjälpa hunden till en familj där den passar bättre och så vidare.
Mm.
Så att det finns ju mycket man kan göra, men man kan ju aldrig ändra grundidentiteten på en annan individ.
Nej, där tänker jag också att hur mycket research vi än gör och hur mycket vi än är liksom medvetna i vilken typ av hund vi väljer, så är det ju ändå en individ som sen flyttar in hos oss, och vi måste liksom lära känna den individen och se vad den har för behov och vad den vill med livet, och så försöka matcha det så bra vi kan.
Ja, men precis. Och har man inställningen att det är en liten familjemedlem som kommer, som har de här däggdjursbehoven, som jag skulle säga då. Däggdjursbehoven av trygghet, kontakt, relation, lite förutsägbarhet, att förstå världen, att bli skyddad av någon som förstår mer och så vidare. Så är det ju lättare att ta sig an det, om man förstår att det är det man har fått hem. Om det är en valp då, men även en vuxen hund kan ju ha samma behov av att bli vägledd. av någon som är större och starkare, eller man ska säga. Att jag har mer erfarenhet av biltrafik, så nu får ni både barn och hund lov att följa med mig här. Så här gör man liksom.
Ja.
Och inte tro att en liten valp ska bli rumsren på några veckor eller inte bitas eller vad det nu kan vara för hundliga eller valpbehov som valpen har då. Utan de kommer med behov och beteenden som inte alltid är vad vi hade tänkt oss.
Mm. Ja, men exakt. Jag tänker att det kan vara bra att ha liksom både en plan A, B och C och också vara beredd att kanske skapa sig hela alfabetet i planer om det skulle behövas framöver. För att man vet aldrig riktigt vad man får med sig. Jag hade en relativt nybliven valpägare som var helt förtvivlad för det höll på att bli skilsmässa hemma för att hunden de fick hem var magsjuk vecka ut och vecka in och de fick inte ordning på det där och de var helt slutkörda hela familjen och då vill ju till att man har lite extra krafter eller extra, jag vet inte vad, i bagaget för att verkligen klara sig igenom de där jobbiga perioderna och anpassningarna som kan behöva göras.
Ja, men man kanske har tänkt att man, om man, i alla fall om man skaffar en valp, men även om man skaffar en omplacering, så är det ju en individ med mycket stora behov i början.
Mm.
Att vara beredd på det, att det är som att ha ett småbarn liksom. Det är som att ha bebis.
Mm.
Man får inte sova och det är pips och det bajsas överallt och det är, man är rädd för allt möjligt och så vidare. Även en öppenhet för att det är en individ. Jag har ju flat-coated retriever och med den ena brukar jag skoja att hon inte har läst rasbeskrivningen. Hon är en underbar hund men hon är inte särskilt flattig. Liksom. Och det kan man ju aldrig veta innan vad man får för individ.
Nej.
Och då är ju första tiden med en ny familjemedlem verkligen att man behöver försöka lära känna varandra.
Mm.
För relationen är ändå grunden i de man har i en familj. Liksom.
Ja, exakt. Och där tänker jag, när det gäller relationer då, kan man sätta fingret på hur utvecklar man en relation? Liksom, eller hur utvecklas en relation? Vad är viktigt för att en relation ska kunna utvecklas oavsett om det är mellan människor eller mellan människa och hund eller hundar emellan?
Ja, alltså det man tror nu är ju att det är relativt däggdjurs gemensamt. Då. Mm. Både i själva nervsystemet, hur det är uppbyggt med det man kallar för kampflykt-freeze, att stänga av, men också att kunna vara i socialt engagemang. Det är gemensamt för alla däggdjur. Så det är ett sätt att förstå det på. Och det andra sättet, där vet man kanske inte om det gäller alla däggdjur, men det verkar, man vet att det gäller till exempel vargar, katter och hundar, det vill säga att vi har samma anknytningsbehov.
Just det.
Och man ska göra, vad betyder det där i praktiken då? Ska vi se om jag lyckas prata begripligt. Men man tänker så här att en liten individ behöver en större individ, en starkare individ som kan hjälpa den med framförallt faktiskt känslomässig trygghet.
Mm.
För den känslomässiga trygghet är liksom grunden. När man känner sig känslomässigt trygg, då kan man äta, då kan man dricka, då kan man sova, då kan man leka och man kan utforska världen och kanske jaga bytesdjur eller så. Men om man inte är känslomässigt trygg, då havererar liksom alla de här förmågorna. Och det känner ju vi igen som människor med kanske. Någon har varit i en obehaglig situation. Att man tappar matlusten, man kan bli illamående. Mm. Det känns helt främmande att liksom äta. Och där är ju däggdjur likadana. Och lika leka med någon, eller liksom dra skämt. Det vill man ju inte göra om man känner sig otrygg.
Nej.
Så att få till ett sammanhang eller en känsla hemma då, framförallt, men även när man är ute i världen där trygghet är grunden.
Mm.
Det är ovanpå tryggheten som man sen kan lägga andra saker som så här gör vi en vägkorsning eller så här tränar vi tricks eller nu kan du få jaga eller vad det nu kan vara man vill göra med sin hund. Men utan trygghet så kommer inte det bli så mycket relation och det kommer heller inte att bli så mycket positiv inlärning.
Nej. Och vad är det som påverkar den här tryggheten då, tänker du?
Ja,
våra hundar? Ja,
om man utgår från anknytningsteorin, där man ju har sett det på i alla fall då, hundar, vargar och katter, så kan man säga att det är kvaliteten på samspelet.
Mm.
Så och med hundar så vet man ju till exempel att de tycker om, eller kan, ja, man ska ju inte kasta sig på dem, men många hundar tycker om att vara nära människor, alltså samspela med människor.
Mm.
Så att man liksom pratar, man kanske klappar om hunden vill det, att man leker, att man sover tillsammans. Det tycker jag är jätteviktigt om man har en valp till exempel.
Mm.
Men även om man har en omplacering. För det är helt onaturligt för grupplevande däggdjur, vilket både hunden och människan är, att sova ensam.
Mm.
Sen kan vi som vuxen kan både en hund och människa välja det.
Mm.
Vår äldsta hund, hon kan gå iväg ut från vårt sovrum liksom. Och bara, nej tack, här inne vill jag inte sova.
Mm.
Då har hon en sån preferens, fine. Men en liten valp, den har ett behov av att få den här tryggheten av någon annan som kan skydda den. För en liten valp kan inte skydda sig själv.
Nej.
Så det är liksom kvaliteten på hur vi bemöter varann och också att man känner sig trygg ofta.
Mm.
Och också då när man möter något läskigt. Jag brukar ta som exempel när jag knäckte en äggula över torrfodret till min hund. Och hon, när hon var liten, eller jag gör det ibland. Och herregud, första gången hon såg den där äggulan, hon blev jätte... Och misstänksam liksom, oh my god, det är någonting ondskefullt här i min matskål, vad är det här? Och reste ragg och morra och gjorde små utfall, jättegulligt.
Mm.
Då är jag där och liksom är med henne i den här då svåra situationen, den har hänt med torrfodret. Tills hennes förskräckelse lägger sig och hon kom på själv att nej men kolla, det var gott till och med.
Mm.
Så att inte tvinga eller någonting, men heller inte liksom bara överge att vifta bort det.
Nej.
Jag tänkte att jag skrattar lite för mig själv för att det var gulligt.
Ja.
Men jag skrattar ju inte åt henne, utan jag inser att okej, det är första gången hon träffar äggula på torrfoder. Det skulle kunna vara något mystiskt.
Mm. Du kanske var på väg att förgifta henne, det vet man faktiskt inte.
Någonting kan ha hänt här som inte... Och det är ju det som också är den här, det är inte bara däggdjur, utan det är ju alla djur har ju en larmberedskap att upptäcka faror.
Mm.
Och att då, medan reptiler som upptäcker faror, de rusar ju inte till mamma liksom, eller pappa, utan de har ju ofta, inte alltid, men nästan alltid har blivit övergivna liksom. Mm. Så de har klarat sig själva. Men däggdjur, där var, det fina med däggdjur är ju att vi överlever med hjälp av vuxna.
Mm.
Och kanske tonåringar och så här, med hjälp av en familj eller en flock.
Mm.
Då vill man inte bli dumpad, lämnad, hånad eller ännu värre, brutalare. Utan man behöver stöttning och värme och trygghet så att man kan ta sig an världen med lite tillförsikt.
Mm. Och där tänker jag direkt då på det här gamla rådet som tyvärr florerar ganska mycket fortfarande, att man ska ignorera en hund som blir rädd eller osäker eller, och absolut inte får vad ska man säga, finnas där för hunden och stötta den, utan att man ska låta den klara situationen själv.
Ja, det är helt onaturligt.
Ja.
För att även i det vilda så ja, men om vi tänker så här, hur skulle en ung varg klara av att överleva i det vilda om den inte fick vägledning av de äldre?
Mm.
Den skulle ju bli dödad av en annan vargflock första gången den stack ut näsan.
Mm.
Liksom. Så att de vuxna är där och vägleder, instruerar, ger feedback också. Att, nej men hörre, nu när du sprang fram så där snabbt mot bytet så stack det. Nu är jag lite missnöjd med dig. Liksom. Brr.
Mm.
Så. Så det man både ger positiv feedback men även visa missnöje. Att det där, nu får vi lov att göra om hela jakten.
Mm.
Damn. Så det hör ju till att leva tillsammans i grupp. Att vi vägleder. Och den här missförståndet att man inte får trösta någon som är rädd. Det finns ju lite inom, det är samma inom
människovärlden.
Och där kan man ju höra sådana saker som jag tycker är helt jättekonstiga. Till exempel, ja men det här, ryck upp dig, det var inte så farligt.
Just det.
Upp och hoppa, bra toppar reder sig själv. Och ännu värre, det värsta av det kan ju bli så här, när en vuxen säger till någon annan, ett barn då ofta, det gör inte ont.
Ja.
Oh my god, hur vet du det?
Mm.
Mm. Och barnen kanske inte ens gråter för att det gör ont, utan barnen kanske gråter för att det blev rädd.
Mm.
Och det som kan vara farligt, eller ja, mindre bra då, det är om man själv blir rädd och tittar den yngre med sin egen rädsla. Det är inte bra, varken för hundar eller vargar eller människor, barn. För då skrämmer man ju den lilla.
Då bekräftar vi ju rädslan, tänker jag.
Ja, inte bara bekräftar, utan vi ökar ju på den.
Mm.
Vi stänger ju då eld på brasan. Så att om barnet kommer, eller hunden, så här, den är gula här. Eller om barnet min dotter var rädd för sniglar, det är en snigel här. Om jag då skulle få fullskalig panik och börja skrika, oh my god, den är gula, en snigel, shit, en mördarsnigel, nu är vi rökta här. Då har ju jag skrämt barnet.
Ja.
Eller valpen. Och det, absolut, det vill man inte göra. Men att däremot med både hundar och barn och kollegor och medmänniskor liksom lägga handen på, jag hör och ser att du blev rädd.
Mm.
Jag är inte rädd, men jag förstår att du är det. Och det är ju något annat. Liksom.
Mm.
För då förmedlar jag att jag har mina nerver i balans och håller dig när dina är lite i obalans.
En fundering som jag kommer på då, som jag ofta får fråga om, det är så här att okej, men om jag nu blir rädd, hur kan jag göra då? Och där är min erfarenhet att det kan faktiskt funka åtminstone någorlunda att faktiskt spela teater inför sin hund. Att agera som om man var lugn och trygg. För att även om det är klart att man kanske också sänder ut vissa liksom, doftsignaler, tänker jag, med stresshormoner och grejer. Men om vi agerar som om vi var lugna, så kanske dels lugnar oss själva så att det blir mindre stresshormoner också. Men också att hunden säkert tittar mycket på vårt kroppsspråk också.
Ja, men det är ju samma med barn. För det är klart att vi kan bli... Med hunden tänker jag att det kanske är vanligare att vi blir rädda. Jag blev jätterädd häromdagen när det kom en jättestor lös hund som inte hade någon inkallning. Kom dundrandes liksom mot mig och mina två tanter och en mindre hane också. Så jag var jätterädd.
Mm.
Men då har jag ju tränat mig själv på liksom fake it. If you can't make it, fake it.
Mm.
Jag skriker inte. Jag försöker att vara avspänd i kroppen, röra mig. Jag tittar liksom jättenoga. Är det verkligen farligt där, så att jag gör en ordentlig bedömning? Han var jättesnäll.
Mm.
Så det gjorde jag och båda hundarna exakt samma bedömning. Så att det liksom, försöka hålla lugnet och sen fejka då.
Mm.
Så att man inte förmedlar. Och sen, det kommer någon ny forskning bara i veckan, att det tydligen, om det var på sekunder, så kan de känna doften av både adrenalin som ett stresshormon och kortisol.
Mm.
Så den doften kan de säkert känna. Men det betyder ju inte att man har tappat greppet, att man har stresshormoner i kroppen. För det har vi ju lite hela tiden när vi är ute och rör på oss.
Mm.
Så att om jag bara försöker vara lugn och mjuk i kroppen och hålla koll på hur jag låter med rösten, då skickar jag ändå lugnande signaler. Men om jag bröstar upp mig, skriker kopp, vilket jag har gjort. För jag vet.
Man är ju inte mer än människa, trots allt.
Det är kroppen vill jag i det läget, att man ska överleva genom att kämpa eller fly.
Ja.
Att fly från en bamse 60 kilo vuxing, det är inte så jättelämpligt. Och då har man enda alternativet nervsystemet har, det är ju att kämpa. Så att man vill skrika, koppla din jävla hund. Det är inte konstigt. Men det äggar ju på de hundar jag har med mig.
Mm.
Då tycker jag att låtsas är jättebra. Precis, och det som du säger också, det är att om vi beter oss i kroppen som om vi var lugna, så kommer det ge feedback till vår egen kropp att det inte är så farligt.
Mm.
Så att vi lugnar ju faktiskt både oss själva och hunden på det sättet.
Mm.
Och med barn kan du vara mer, kanske ganska sällan man blir rädd så där akut, förhoppningsvis mer än om man tappar bort dem och så, men då kanske det är ett barn som berättar att man blir mobbad i skolan.
Mm.
Man känner förtvivlan och tår, alltså man känner hela den här hemska, men då måste man försöka fejka lite.
Mm.
Kräftar att man blir orolig, och man kan också säga att jag blir ledsen. Jag pratar så här med mina hundar också.
Mm.
Så, men man kan inte börja grina själv. Liksom.
Nej, man måste ändå stå där som någon slags stabil...
Ja, man måste vara den så som man säger nu då, den vuxna i rummet. Men det låter lite dessa dagar, men faktiskt att jag håller dig och jag ser att du är rädd. Och jag blev lite rädd själv, men det var inte. Vi fixar det här.
Ja, men det tänker jag också mycket på när det gäller hundar, just att tänka att man är den vuxna i relationen. För att när vi pratar om det här med relation och trygghet, och så tänker jag att vi pratar ju inte samma språk som våra hundar, och det blir ju missförstånd såklart ibland. Hunden förstår inte alltid vad vi menar, och jag kanske inte alltid förstår vad hunden menar, men att det då är mitt ansvar som människa att försöka liksom se till att vi får någon slags förståelse, att jag lär mig mer om hundspråk kanske och verkligen försöker förstå vad hunden vill, och likaså tvärtom att jag försöker bli ännu tydligare med vad jag vill och menar och inte bannar hunden för att den inte gör det jag vill, till exempel.
Jag håller helt med, och något som jag brukar betona både i terapier och på kurs och för att trösta mig själv när jag tycker jag har varit en dålig förälder eller hundmänniska, det är ju att det ena är vad vi har för ambitioner, att vi vill väl och att vi precis allt det här fina både du och jag säger här nu då, och klokt. Sen in real life, när det kommer en stor hund lös eller ungen har tappat paddan i backen eller hunden gör ett utfall och man skäms ihjäl eller vad det nu kan vara, då kan det hända att vi inte lyckas vara så där stabila som vi hade drömt om. Till exempel för att skam och rädsla gör att den här tankeförmågan vi är utrustade med minskar väldigt, väldigt mycket. Så vi kan inte tänka klart när vi är i kampflykt till exempel. Mm. Eller om vi är jätterädda och förlamade. Men det vi däremot kan försöka göra är ju att hämta oss så snabbt som det går. Så att om vi har tokat till det och gapat och skrikit på grannen, hunden, barnet eller vem som, så snabbt som möjligt reglera ner oss igen eller tillbaka till nu är jag mig själv igen, oj, det här blev lite tokigt, och så reparera relationen. Mm. Och det ser man i anknytningsforskningen, otroligt viktig egenskap för föräldrar att kunna, för alla föräldrar gör misstag. Det finns ingen förälder som inte gör misstag där det blir dålig stämning och liksom bandet åker isär. Mm. Men förmågan att få kontakt igen, den är ju jätteviktig. Mm. Och här är ju ofta hundar, skulle jag säga, bättre på det här än vad vi människor är.
Mm.
Att jag brukar använda ett exempel med mina tikar, berätta om det i terapi, där den ena hade sitt typ andra löp och den äldre då tog sig an uppgiften att sköta intimhygienen.
Mm.
Det vill säga tvätta henne där bak. Det hade hon nog gjort vid det första löpet, för då var det lite ofräscht. Men vid det andra löpet så såg Molly ut som att hon hade kommit in i det här kan själv.
Mm.
Jag vill sköta det där själv nu. Så hon började med att vara väldigt stel. Och det såg inte den äldre, för hon hade ju näsan där bak.
Mm. Mm.
Såg inte det. Och då morrade hon till lite grann så här. Liksom ett litet muff. Varpå den äldre back en eller två decimeter, så tittar de lite på varann, och sen, jag minns inte vem, men jag tror att det var den äldre som då direkt gjorde en lekinvit.
Mm.
Och sen för att
lösa upp situationen.
Mm. Ja. Och det blir ju som att förmedla liksom, okej, jag såg att du blev lite missnöjd, du vill inte längre, jag respekterar ditt nej tack, och vi är fortfarande vänner. Mm. Ofta är hundar mycket, mycket bättre på det här än vad vi människor är.
Mm. Det tycker jag hör också många hundägare berätta, som till exempel har sökt hjälp för resursförsvar. Om de har en hund som kanske reagerar med vakt, som är ju en liksom väldigt instinktiv handling, tänker jag, i de situationerna. Och sen efteråt, när de väl då upplever hundägarna som att hunden inser liksom att det blev lite tokigt här. Och då blir de väldigt, vad ska man kalla det, fjäskiga, eller att de verkligen försöker liksom blidka, även om man inte har blivit arg på hunden, utan bara för att de liksom upplever att det blev lite tokigt.
Ja. Och absolut. Men här är det väl då beroende på hur nördig man är med språket, men om man tänker blidka, då blir det ju nästan som att nu blev du arg på mig, så jag måste fjäska och blidka.
Ja, men det är inte riktigt det heller.
Men det kan ju vara så, absolut, om de märker att shit, min husse är så arg, eller matte är så arg, jag måste lugna den.
Mm.
Är det absolut vara det som är syftet. Men jag tror faktiskt att det ofta handlar om att reparera.
Mm, jag tänker också det. För att det är många som åtminstone berättar det som att de har inte blivit arga på hunden, utan de backar undan. Och när hunden då lugnar sig, så börjar den sen, som du säger, försöka reparera det som hände.
Och det är ju rent biologiskt, så handlar det ju om då det som man... För man har ju för länge vetat om kampflykt.
Mm.
Det har man vetat nästan 100 år, eller beskrivit inom psykologin. Men det här däggdjursförmågan att vara i relation, den har Stephen Porges beskrivit sedan 90-talet, 95 tror jag det var, han började beskriva det. Och då, det handlar ju om att vara i relation, att ha en förmåga att söka upp andra, att relatera till andra, att ha beteenden som gör att andra vill vara med en.
Mm.
Har man då råkat vara oartig och morrat åt någon som bara råkar gå förbi eller sånt, då kan hundar har ganska hög kognitiv kapacitet, så de kan nog, och de kan ha dåligt samvete och skämmas, och, eller skämmas är lite oklart, men det verkar ändå som de ser det som att obegripligt hur de skulle kunna vara flockdjur utan att skämmas.
Mm.
Eftersom skam ju hjälper oss att förstå hur vi ska bete oss i relationer.
Just det.
Så att det verkar väldigt märkligt att det skulle hoppat över alla djur och sen kommit på människan. Liksom. Mm. Så att troligtvis så inser den här voven då att nej, men nu tog jag i lite mycket.
Mm.
Det känns inte bra. Jag måste göra något så att det känns bra igen, att vi har det bra. Och då kommer de och kanske pussar eller vill ha gos eller trycker sig. Så.
Skulle det till och med kunna vara så att relationen förstärks av att man har lite konflikter som man sen lyckas reda ut?
Alltså med barn, där kan jag svara yes, yes, yes. Och med barn så är det så att det går inte ens att välja bort.
Nej.
Och jag skulle nog säga samma, men då får jag mer gitta utifrån hund. Men med barn, en treåring till exempel, blir ju arg, har man sett, var nionde minut.
Mm.
Så det är som liksom biologiskt orimligt att man skulle ha det lugnt och skönt hela tiden. Och man kan också se det som att de här konflikterna som vi då också har med våra hundar, att nej, det här är min macka.
Mm.
Eller nej, jag vill inte att du hoppar på mig eller vad det nu kan vara. Det gör de ju inte för att bråka eller så, utan för att bli vänner i ansiktet eftersom vi är uppe i luften. Men ändå, de gör någonting som vi inte gillar, eller vi gör någonting som de inte gillar. Då blir det lite dålig stämning ett tag, och så kommer man ihop igen.
Mm.
Och så blir det lite dålig stämning, och så kommer man ihop. Och så blir det som ett samspel. Och det med människor. Och jag skulle nog säga att det är samma med hundar. Det måste vara samma. Jag förstår inte hur det skulle kunna vara på ett annat sätt. Så bygger det impulskontroll och reglage i hjärnan och i nervsystemet. Att kunna växla tillstånd lite medvetet.
Mm.
Att nu ökar jag mitt reparationsbeteende, för det behövs här. För den andra är orolig och rädd eller ledsen.
Mm.
Eller nu ökar jag mitt gränssättande beteende, för du respekterar inte mig. Jag vill inte bli tvättad i där bak, liksom, som Molly.
Mm.
Så att då får hon nog öka lite och morra till också, eftersom den äldre hunden inte förstod av att hon bara var stel. Så allt det här är ju ett samspel, och om man aldrig tränar på det, att det känns lite muggigt i relationen, eller att jag får inte det jag vill, eller jag måste vänta på min tur, då blir man ju olidlig att ha att göra.
Mm.
Och den som är olidlig att ha att göra med i en flock, den får ju inte vara kvar. Varken bland djur eller människor.
Nej.
Så det ligger ju i ett intresse att kunna titta på andra och kolla där, som i dejtingprogram, vad tycker du om mig då?
Ja. Ja. Jag skulle vilja berätta lite om Ullmax, som är en av de sponsorer som gör den här podden möjlig. Ullmax har fantastiskt fina fritidskläder som passar perfekt för oss med hund. Jag har ett helt underbart ullunderställ som är så fint att jag använder överdelen som en vanlig tröja. Och det är verkligen en lyx att gå omkring i kläder som är både sköna och fina. Ullmax vision är en meningsfull fritid för alla, och ja, det kan jag verkligen skriva under på. Ullmax har såklart en webbshop där du kan handla deras kläder, och förutom webbshoppen så kan även lag, föreningar och skolklasser tjäna pengar till klasskassan genom att sälja Ullmax produkter. Så om du är aktiv som klassförälder eller i en förening, då kan jag varmt rekommendera att kolla in det upplägget. Dessutom är det så att det alltid går 10% tillbaka till föreningslivet när du handlar i Ullmax webbshop. Superbra tycker jag. Jag vill också ta tillfället i akt och berätta om Petly, som är en app som du kan se som din personliga hundtränare i mobilen. I appen finns hundratals artiklar, träningsupplägg med filmade steg-för-steg-guider och en massa annat. Och jag tycker verkligen att det känns skönt att kunna tipsa om en pålitlig kunskapskälla där du hittar positiv och etisk hundträning. Dessutom finns det massor av andra funktioner som communities och det finns fördelaktiga erbjudanden från kvalitativa hundföretag och massa annat kul och nyttigt. Och allt är levererat med en personlig touch och i en välkomnande och stöttande anda. Så min rekommendation är att du nu direkt går in och laddar ner appen Petly till din telefon. Jag tänker, hur mycket tål en relation då? Jag inser att det här är ju jättesvårt att svara på, såklart. Men vad tål relationen liksom? För jag tänker, apropå det här vi inledde lite där med att man kanske går omkring med dåligt samvete och känner att okej, jag tappade humöret eller, och även om vi försöker göra så bra vi bara kan så lyckas vi kanske inte alltid.
Nej, men och då, där vågar jag inte säga något om hundstudier, men om vi tittar på anknytningsforskningen som har funnits sedan 40-talet, 1940-talet, så kan man först säga att en relation tål ganska mycket. Vi är liksom rustade för ett vilt liv i naturen, även vi människor, fast vi tror att vi ska leva i städer med bilar och iPhones. Men hela vår design är ju för savannen, där det är tufft och hårt och lejon kan äta upp oss när som helst. Så vi har en kapacitet att ha motståndskraft och att det går upp och ner i känslolivet och i relationerna. Så det är ju det första, att det finns utrymme verkligen att göra misstag. Men man kan å andra sidan säga att det behöver ju, om man tänker matematiska tal, så behöver ju ändå det positiva överväga. Mm. Det behöver ju vara mer trygghet än obehag i en relation. Mm. Och det skulle jag ju säga gäller med min man med. Jag blir arg på honom. men om det var så liksom att det nästan bara var dålig stämning, då vill man ju inte vara med den andra. Så Nej. Det måste ju ändå vara ett övervägande, kännas bra och tryggt i kroppen.
Mm.
Och sen beror det också lite på hur gräsligt, tokigt och hemskt blir det när det flippar ur.
Ja.
Så att om man råkar rycka i kopplet eller råkar skrika eller, ja, inte vet jag, sådana grejer, mer så här vardagsdumheter som vi kan råka göra. Det är nog inte lika allvarligt som om man slår hunden, stirrar hatiskt på den, rycker och sliter, alltså vanvård, alltså djurplågeri, sånt. Eller isolerar den, att den inte får vara med och massa sådana saker. Så att vi någon gång då och då flippar och blir barnsliga och dumma, det går att hämta igen, men inte om vi konstant dissar hunden, kränker den, skrämmer den. Och att bli skrämd av den som ska ge trygghet, det vet man är otroligt skadligt.
Mm.
För då rämnar ju hela grunden. Finns du här för mig? Den frågan ställer vi däggdjur i och med att vi är flocklevande. Finns du här för mig? Och den frågan ställer vi liksom lite då och då.
Mm.
När svaret blir nej, jag hatar dig, nu ska jag slå dig, då blir det otroligt skrämmande. Och det kallas för rädsla utan slut bland människor. När jag tänker samma med hunden.
Ja, och det där sätter man ju på ibland tyvärr. När det gäller hundar och hundägare. Där jag kommer i kontakt med det oftast i den bemärkelsen att man kanske har haft någon slags utmaningar med sin hund. Det kan vara att den har gjort utfall mot andra hundar eller så, som har gått till någon hundpsykolog eller hundcoach och så fått råd som i mina ögon då är katastrofala och förlegade, där de har fått rådet att ge sig på hunden i de här lägena där hunden har det så jobbigt. Och det leder ju inte i någon positiv riktning överhuvudtaget, utan går ju helt åt fel håll såklart. Och där har man ju ofta en ganska stor väg tillbaka. Ofta så upplever jag att relationen skadas liksom framförallt i de situationerna. Att det kan bli lite situationsbundet också. Att hunden tappar tilliten till sin ägare i de situationerna där de har liksom fått de här utfallen från ägarens sida. Och det kan ta tid att reparera.
Det kan ju bli trauma av det i hjärnan. Eller i kroppen då, alltså specifika minnen, att där händer det där.
Mm.
Och trauma, när vi är med om väldigt hemska saker så sparas det på ett annat sätt i hjärnan. Just för att vi aldrig ska glömma det.
Mm.
För glömmer vi att ett lejon kan döda någon i familjen, liksom, då ligger det till nästa gång ett lejon kommer. Så riktigt hemska erfarenheter sparat in i ett annat arkiv kan man säga i hjärnan. Ja, och då har man ju, om man då själv har utsatt sin hund för det här, då har man ju det emot sig när man sen kommer till den situationen. Då är det evolutionärt bra för överlevnaden att faktiskt komma ihåg det där.
Mm.
Så det jobbar ju mot den, helt klart. Men då är det ju bara jobba med grundtryggheten.
Mm.
Och om igen visa, jag finns här för dig.
Exakt.
Jag finns här för dig. Och det du sa där om att det faktiskt är den människan som ansvarar, det gäller ju även vuxna barn.
Mm.
Att även om man blir så himla trött och arg och jättejobbiga ungar, så är det vi som vuxna som har det största ansvaret för hur vi beter oss och hur det artar sig. Det kan vi aldrig säga, det var hundens fel att jag skrek, eller det var barnets fel att jag skrek.
Nej.
Sen kan vi lugna och trösta oss med att det inte är så lätt. Men ytterst är det vi som skapar miljön där våra hundar och barn växer upp. Och de har inget val. Vi har ett val att skaffa barn eller skaffa hem en hund. Men de har inget val.
Nej, kloka ord. Jag tänker, om man kommer tillbaka lite kring det här med början med det här med anknytning. Så sätts ju grunden för det, om jag förstår saker rätt, redan tidigt i livet hos våra hundar. Hur kan det påverka när valpen flyttar hem till oss, eller en vuxen hund som vi tar till oss till omplacering?
De goda nyheterna, för att vi tar både de goda och dåliga. De goda nyheterna är att man har sett en skillnad mellan hundar och människor i att hundar, vuxna hundar, verkar ha lite lättare att hämta sig efter en separation och snabbare knyta an till en ny trygg vuxen. Så att där har hundar som art en fördel kontra människobarn, där människobarn far mer illa av att bli skild från sin anknytningsperson. Då.
Jag tänker, gäller det oavsett om de har haft en trygg anknytning eller inte från början? Jag tänker en omplaceringshund då, som säger att den inte har haft någon trygg anknytning till människor överhuvudtaget.
Nej, och då tror jag inte det gäller, för då har den ju inte den har inte kunnat använda förmågan att knyta an, för det har inte funnits någon att knyta an till. Så då kan nog vara undantag. Men den som mår jättedåligt över att man måste omplacera sig av någon anledning, man blir allergisk eller någonting.
Ja.
Verkar det inte vara lika hemskt för hunden att komma till en ny familj som det skulle vara för ett 4-årigt barn eller 12-årigt. Utan de är lite glada tjommar i någon mening.
Mm.
Men de kan absolut att de kan sörja länge och må dåligt och så, men inte riktigt samma omfattning som människor verkar som. Så de goda nyheterna vi kan trösta oss med om vi behöver fatta sådana svåra beslut. De dåliga nyheterna när man förstår att även hundar har anknytningsbehov, det är ju att det här så som vi gör, nämligen vid 8 veckor, kommer och tar upp en valp ur lådan, stoppar in den i en bil, åker 40 mil och har liksom slitit den ur famnen på mamman. Det är jättekonstigt ur ett evolutionärt perspektiv. Liksom. Drömmen vore ju att man hinner lära känna den lilla valpen först. Mm. Lite grann. Och ha någon annan form av process. Eller att man i alla fall förstod att det här är förhoppningsvis valpens första lilla trauma. Då. Man hoppas de inte har varit utsatt för något annat innan. Men det här är väldigt, väldigt skrämmande. Att den som gör mig trygg, och då kan det ofta vara mamman, det kan ju vara andra vuxna hundar, kanske en pappa, morfar, men även de människor som finns runt valplådan, bids man ifrån. Och så att när vi får hem en valp, plus om det är vecka 8 som verkar som lite extra känslig just vecka 8, så behöver vi ju verkligen vara medvetna om att de är i chock liksom.
Mm.
Och hur, när nerverna är i chock, när vi hamnar i det här kampflykt, när man separerar så hamnar man ju ofta i att man vill ropa på sin anknytningsperson. Det gör ju bebisar.
Mm.
Men valpa piper ju ofta. Piper och gnäller, det är ju deras sätt att ropa hallå, hallå, var är du? Finns du där för mig? Då behöver ju den nya anknytningspersonen svara. Jag är här, kom här, jag är här med min kropp, min röst, mina lugnande ord. Min famn skulle jag säga.
Mm. Och där är det ju då otroligt viktigt, det kanske självklart eller inte, men att man då inte kommer på att man ska börja ensamhetsträna eller någonting sånt det första man gör, utan steg ett är ju att få till den här anknytningen, ja, tänker jag, och trygga tillvaron och bli trygg i sitt nya hem. Och det där är väl också någon slags här psykologiskt fenomen, tänker jag, just det här att saker som vi är så vana vid, det har ju alltid varit så här, vi tar valparna i en viss ålder och så bara flyttar man dem, så man tänker, det är så självklart, det är så man gör, och då tänker man kanske inte på hur omvälvande det kan vara för den lilla valpen, för det är så vi alltid har gjort.
Ja, men, ja, men jag skulle vilja lägga till en sak också, för när man pratar om anknytning, om, blir det lätt så att man bara pratar om det här behovet av närhet, för det, anknytning är ju egentligen ett närhetsbehov. Mm. Att vara i en trygg persons närhet som skyddar mig och som gör världen begriplig, som samspelar med mig. Liksom. Men när man väl får det behovet tillgodosett, då vaknar ju andra behov, typ utforska världen.
Mm.
Att faktiskt kolla in, vad är det där äggulan för något?
Mm.
Så först blir jag lite rädd. Ooh, läbbigt, hallå, hallå, kom här, kolla. Något märkligt här, äggula, hallå. Varning alla. Och så jag stod väl antagligen där eftersom jag hade haft i äggulan. Och så tittar vi på det tillsammans. Och inom 2-3 minuter så lägger sig rädslan och anknytningsbehovet, och istället vaknar ett annat behov som är nästan lika viktigt, inte riktigt lika viktigt, men nästan, att utforska världen och att röra sig framåt. Så vad gör voven då, eller barn eller vuxna som går på kurs eller lyssnar på din podd, vi vill lära oss, vi går framåt. Så vågar man sakta gå fram till äggulan och undersöka, vad var det här? Går det här att äta? Går det här att leka med? Vad är det här? Så att närhet och trygghet är ett behov som utforskande och självständighet bygger på.
Mm.
Så ger vi närheten, då får vi trygga, kapabla, kompetenta tonåringar. Kanske väl kompetenta, tycker de själva då.
Ja.
De bara, jag hör inte vad du ropar för jag har koll. Mm. Nu ska jag upptäcka världen 400 meter bort. Liksom. Och sen, ja, som kan fatta vettiga beslut. Liksom. Som är kloka. Och som kan pendla mellan närhet, trygghet och halabaloo, lek, utforskande, jakt, spänning. För båda är behov hos oss båda.
Mm. Och där kan jag tycka mig att både när det gäller liksom hundägare och föräldrar, att om vi har ett barn eller en hund som är lite försiktig, så kan det vara lätt hänt att man försöker pusha ut dem lite för mycket. För att man tycker att det är så viktigt för dem att ut och utforska, men man glömmer liksom att de kommer inte börja utforska på ett bra sätt om de inte först har den här tryggheten och hela tiden känner att de kan komma tillbaka till den trygga famnen eller vad det nu är de behöver.
Ja, men absolut, det är ju jättevanligt, och till viss del tror jag att det är drivet av att vi skäms.
Mm.
Att man har en idé, det finns liksom någon norm, i alla fall i vårt västerländska samhälle, att man ska vara självständig, man ska vara framåt, man ska vara lite tuff, man ska vara, ja, klara sig själv. Och har man då fått en jättemjukis till valp eller barn, så kan det lätt bli att man tycker det är lite pinsamt sådär.
Mm.
Alla andra leker ju.
Ja, och man kanske också tänker för barnets eller hundens bästa att de behöver lära sig det där, för det är det som räknas i samhället.
Ja,
och så tror man att bästa vägen är att pusha ut dem lite för snabbt.
Ja, men och det är ju rätt i den meningen att de behöver lära sig att vara i samhälle om de inte ska bo hemma i trädgården, ute i skolan. Mm. Då behöver de ju inte lära sig att gå på stan. Så. Men även om jag ändå tänker att det ger en trygghet att känna att man är kompetent att kunna gå på stan.
Mm.
Men vägen till att lära sig det där, eller att våga äta äggulan, det är att nyfikenheten vaknar.
Mm.
Och då kan vi stimulera nyfiken via trygghet och liksom glädje och entusiasm. Men det är sällan man stimulerar nyfikenhet genom att skamma någon. Mm. Eller dra någon framåt. Mm. Eller trycka upp äggulan i ansiktet på någon. Eller trycka upp apporten i fejan på någon. Det kommer liksom inte ge...
Nej. Jag brukar tänka lite också att så här, ska man försöka utvidga sin egen eller en hunds trygghetszon eller vad man ska kalla det, så handlar det om att göra lite inifrån och ut, att man liksom utgår från trygghetszonen och tar små kliv utåt och då utvidgar den på det sättet. Och det jag ofta ser då, det är att man försöker liksom utvidga hundens trygghetszon genom att sätta den i situationer som är ganska långt utanför trygghetszonen, och då blir det bakslag istället.
Precis, och där har du ju jämför, du hör hur jag jämför hela tiden. Men vi har jämförelsen till exempel att man tar sin femåring till simskola och förväntar sig att de bara ska kliva ner i en iskall bassäng med en massa nakna människor man inte känner och så simma. Det är en helt orimlig idé för vissa barn. Andra barn kommer tycka att det är jättekul. Och så står föräldrarna vid kanten och försöker puffa ner dem. Bara, men Pelle! Så. Eller förskolan, när de ska skola in på förskolan, att vi, ja här skolar vi i 3 dagar, och så tänker man att alla barn ska vara trygga efter 3 dagar, men vissa barn är trygga efter 1 dag, för deras utforskande system liksom bara går bananas över alla roliga grejer, och andra barn behöver 2 veckor, och det är rätt eller fel, utan det är bara variationer i hur vi funkar.
Jag tänker på en annan sak kopplat till det här med skam. Någonting som jag ofta stöter på, det är att en hundägare kanske har en hund som är lite blyg eller försiktig, eller bara mycket integritet och vill inte bli klappad av främlingar, och vilket inte behöver vara något konstigt överhuvudtaget. Så var även min son när han var liten, han tyckte det var jättejobbigt när släktingar och så vidare kom fram och skulle ta honom i kinden eller klappa på huvudet, eller jag kan fortfarande se framför mig hur han liksom kröp ihop. Och det ser jag ju på många hundar också, att det är inte så jättekul att en främmande människa bara dyker rakt ner och börjar klappa in på huvudet eller pilla på. Och där upplever jag att det är många människor då som tycker att det är svårt att säga nej till sin omgivning och skydda sig nu. För mitt mantra är att vi måste sätta gränserna kring våra hundar. Om de inte vill så ska de inte behöva. Och har du några tankar kring det? Hur kan man liksom känna där att det är okej att säga nej och sätta gränser kring sin hund och stoppa omgivningen? Och hur kan man göra det på ett sätt som kanske inte... på ett sätt som känns okej för alla inblandade.
Ja, men det blir som en flerstegsraket. Det första är ju att göra den här insikten som du beskriver, att jag måste, det är mitt uppdrag att skydda min familjemedlem. Och den som inte förmår skydda sin familjemedlem, det spelar ingen roll hur bra anknytning man har då, för att man skyddar inte sin avkomma. Och vi tänker en lejonhona som är världens bästa mamma och jagar perfekt, diar perfekt, tvättar dem perfekt, men inte försvarar dem när det kommer en främmande lejonhanna och vill äta upp dem eller döda dem. Mm. Det är ingen roll hur mycket hon har investerat i att vara helt fantastisk om hon inte kan försvara dem. Så att det är en grundläggande färdighet att kunna försvara vår familj eller de som behöver det. Steg 2 är ju att också insett, tänker jag, att det här är förknippat med skam. Att det är jättejobbigt i de flesta situationer att hejda andra. Och det är extra jobbigt att hejda andra när andra är glada och vill väl. För att om någon är sur och liksom bara, får jag klappa på din hund, då blir vi själva sura, troligtvis. Och då får vi lite energi att bara, nej hörru du, det är min hund, hej då. Så då brukar det nog inte vara några problem. Utan det svåra är ju att hejda någon annans glädje. För att vi vet att de kommer bli ledsna och också kan bli skamsna att de har gjort fel som försökte klappa hunden. Så att liksom inse att det här kommer vara skitsvårt är nummer 2. Och nummer 3 tänker jag, precis som med hundträning, vi måste träna oss människor i det här. Det här är svårt. Och vi kan ju träna utan hunden genom att klaga på en hamburgare att inte osten var med. Eller alltså sådana små grejer i vardagen. Träna på att stå upp för våra behov, men göra det på ett balanserat sätt. Terapi brukar jag kalla det för att träna på att morra. Inte bitas. En hund som kan umgås med andra hundar och är van vid det och kan läsa hundspråk och har en bra bithämning, Den har ju en hel repertoar av hur mycket man tar i.
Just det.
Där man kanske börjar med att bara se lite stel och obekväm ut. Så man kan börja med det. Hur ser min kropp ut när jag ser obekväm ut? Och hur rynkar jag på ögonbrynen? Låter jag barsk? Och sen, om inte det funkar, då kanske jag måste säga något. Och då ska jag väl ha tänkt ut det innan. Att ha en liten mening. Jag vill, och då kan man ju göra den lite fejkat ödmjuk. Jag vill helst inte att du klappar min hund. De flesta människor backar ju då.
Mm.
Och hjälper inte det kanske jag måste gå in med kroppen.
Mm.
Inte slå någon, för då har vi börjat bitas. Men liksom markera, flytta på min hund, kliva in emellan.
Mm.
Ojsan, nu blev det tokigt här. Jag vill verkligen inte det här. För min hund vill inte det här.
Mm.
Man kan göra det lite listigt också. Om man tycker det är jättejobbigt med konflikter med andra. Så har jag börjat... Jag tycker ändå de flesta nu för tiden frågar. Får jag hälsa på din hund? Men de kan ju ha handen redan framme på hunden.
Mm.
För de är så ivriga. Alltså längtansfulla. Och då brukar jag nu för tiden... Eftersom mina hundar är väldigt glada i... Även i främlingar. Men jag tycker det är en integritetsfråga oavsett. Så jag frågar, ja. Jag säger då, ja det får du om hunden vill.
Mm.
Och det får folk att bromsa nå in i bomben. Alltså, man kan nästan se hur den här bromsen slår till. Och hur de slow motion kastar sig bakåt. För de har inte ens tänkt på att fråga hunden.
Nej. Det där är jättesmart. Jag har faktiskt en kompis som lärde sina hundar. Hon sa så ja, om hunden vill. Och sen så frågade hon, vill du hälsa? Och hon visste att de inte ville, för att de gillade inte att hälsa på främlingar. Då hade hon lärt dem som ett trick. Så att när hon frågade, vill du hälsa? Då gick de in bakom henne.
Ja, men gud vad fiffigt. Åh gud så fiffigt.
Det är smart. Det är smart.
Ja, men jag brukar instruera. Om någon då säger så här, om de vill... Då brukar jag instruera dem, för jag är väl lite smålat och orkar inte träna. Alltså, men det var jättefiffigt. Men då brukar jag säga till folk att du bjuder in genom att klappa dig på benet. Eller bakåt. Följer min hund med, då har du fått första samtycket.
Mm.
Då kan du klappa några sekunder och sen pausa. Ah, det är en egen liten ritual. Men jag tror att vi som människor blir trygga av att ha en liten ritual. Att veta vad jag ska säga. Att veta vad jag ska ta vägen med kroppen. Jag får gå. Och då behöver jag den här första delen som du sa.
Mm.
Jag behöver ha känslan. Jag får skydda min hund. Jag ska. Ja. För där får du. Det är där du får modet.
Mm. En sak som jag har kommit på gör skillnad för mig när jag säger att min hund inte ska hälsa, det är om jag lägger till just nu. För då blir det också mindre diskussion, för då tänker de att jag har någon anledning just nu, men de behöver inte lägga sig i vilken. För att börjar jag diskutera, säger jag någon annan anledning, börjar de diskutera och tycker saker, men säger att nej, men tyvärr inte just nu, då antar de att jag har bråttom eller vad vet jag. Och det blir också ett ganska... lätt sätt att säga nej. Det blir inte så mycket konflikt av det.
Nej, men det låter ju fiffigt. Och då har du ju en strategi. För att det svåra här är ju som med hundens morr. Att morra lagom mycket.
Mm.
Du behöver morra tillräckligt mycket så att de backar. Men gärna att det inte är så mycket morr att det blir dålig stämning och relationen bryts.
Mm. Och där tycker jag framförallt om det är barn som frågar. Dels vill man ju uppmuntra att de frågar och ge dem cred för det. Och sen så vill man kanske att de ska få en positiv upplevelse. Och där kan jag också köra om jag tycker att det inte är läget min hund hälsar. Att då kanske jag säger istället att nej tyvärr inte, men du kan få se när han gör ett tricks. Eller att man liksom erbjuder ett alternativ. Och så ger barnet lite beröm för att det frågade.
Ja. Och det är ju suveränt för det du gör då. Du morrar till lite först.
Mm.
Så stoppar du i den här sociala kontakten.
Mm.
Och det här är ju färdigheter som ofta hundar är himla bra på. Så många människor behöver gå i terapi för att lära sig. Det här jobbar vi med hela livet. För att det är svårt att både säga nej tack och samtidigt bevara relationen. Så, och det är ju inte säkert man har den ambitionen. Man kanske skiter i om det är någon knasig person på stan. Då kanske man skiter i att bevara relationen och bara hej då.
Mm. Ja, och återigen, ibland orkar man inte.
Nej, och ibland orkar
man. Pedagogisk.
Ibland kan det vara så att man bara, jag orkar inte. Är det fina med om man ändå tänker att man vill bevara relationen, det är ju att man ofta då har lättare att bevara sin egen balans.
Ja, och jag tänker också lite gentemot hunden. För blir det där en negativ spiral också, att jag börjar bli irriterad på folk som kommer fram, då känner ju hunden av den irritationen också.
Precis, för att om jag morrar väldigt högt och fräser så blir jag ju själv på dåligt humör. Mm. Jag måste ju hämta energi någonstans och den hämtar från stresshormoner och kampflykt. Jag är inte längre riktigt mig själv när jag tar i. Så att går det att blanda in så mycket kontakt som möjligt så är ju det också en vinst för mig och för hunden. Att inte jag blir obalanserad då och sen går och fräser en halvtimme om alla idioter som ska klappa. Och den där idioten kanske har glömt det redan, men jag blev på dåligt humör. Det här är verkligen färdighetsträning för oss.
Mm. Superspännande delen. Vet du vad? Vi har pratat i över en timme nu. Tiden går fort när man har roligt. Så jag tänkte att vi ska ta och börja runda av. Vi kanske får höras fler gånger och spela in fler avsnitt. För jag tycker det är jättespännande frågor vi är inne på. Jag tänker, skulle du vilja avsluta med att säga någonting om vad kan hundar ge oss människor?
Åh, det är ju en timmes babbel. Nej, men vi... De kan ju ge oss nerver i balans, om jag ska sammanfatta det.
Mm.
Alltså, och också både lugn och kontakt och glädje, lek och aktivitet. Så att de kan bjuda oss på hela spektrat. Att vi myser tillsammans, men också att vi har roligt tillsammans, att vi rör på oss, att vi leker. Men jag skulle vilja också då lägga till att vi behöver också då fundera över, ger vi det här till hunden? Att det är ömsesidigt. Ger vi hunden tillfälle till vila i trygghet och kontakt, gemenskap, samvaro, men också lek, knas, tok, spännande grejer där man känner det här, att det behöver vara ömsesidigt.
Mm. Superbra avslutning på det här avsnittet, tycker jag. Och då, om man skulle vilja följa dig i några sociala medier eller komma i kontakt med dig, var hittar man dig någonstans?
Man hittar mig på min hemsida elinlundberg.nu, och sen så har jag på Facebook och Instagram, tror jag, men jag är så dålig på Instagram. Elin Lundberg utbildning och psykoterapi heter mitt företag, och sen skriver jag lite mer för nöjes skull under terapihunden Issy med Z, både på Facebook och Instagram. Så där kan man hitta mig och följa mig.
Jättebra. Har du någonting som du skulle vilja göra lite extra reklam för eller någonting sånt? Någon av dina böcker eller något sånt där, så får du jättegärna göra det innan.
Jag kan ju nämna att jag har skrivit en bok om anknytning, och jag har webbkurser om anknytning, och den är ju inte skriven utifrån hundar utan relationer vuxna barn, men jag tror att man i princip kan läsa den ur ett hundperspektiv. Hur kan jag bli en trygg bas också för min hund? Och sen min nästa bok, som jag ingen aning om när den kommer, men jag håller på för fullt, den kommer handla om nervsystemet. Det vi har pratat lite om, det här att det händer saker i kroppen designat för att vi ska överleva. Så det får ni hålla utkik efter.
Spännande. Bra, tack snälla Elin för att du ville vara med. Innan vi rundar av så skulle jag vilja tipsa om alla våra onlinekurser och onlineföredrag som du hittar på gladajika.se. Vi har dels ett antal livesända, schemalagda föredrag, och det brukar vara minst ett i månaden, ofta fler. Och där kan du gå in på webbsidan så hittar du dem löpande. Är det något särskilt tema som du själv önskar, så får du gärna höra av dig, så ska vi försöka ordna det efterhand. Sen har vi också ett antal förinspelade föredrag om till exempel ensamhetsträning, hundmöten, skällande och lite andra saker. Plus att vi har ett antal onlinekurser, bland annat en som heter Vardagsträning, aktivering och abrovinker, som är det bästa från alla våra vardagstränings- och aktiveringskurser, där du får massor av övningar och också en del teori som hjälper dig i vardagen med din hund. Och min kollega Cecilia har spelat in en kurs i apportering för aktivering, så har du en hund som gillar att bära saker, så kan jag varmt rekommendera den kursen. Så in och kolla på gladajikar.se. Tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kicki och Tage. Och idag också med Elin Lundberg.
Ha en underbar dag!